människor då som lever under rädsla kommer aldrig att kunna leverera bra resultat, för de är så låsta och så rädda för att göra fel.
Heute bin ich bei Janne zu Besuch in einer wunderschönen Altbauwohnung mitten in Stockholm. Gut, er hat sie sich auch verdient. Immerhin hat kein anderer Unternehmenslenker einen so großen Eindruck in der Seele der SchwedInnen hinterlassen oder in der schwedischen Wirtschaft. Jan Karlsson. Übrigens Jahrgang 1941. Man darf ihn aber auch liebevoll Janne nennen. Das tue ich dann natürlich auch, ne? Er hat die damals bankrott gefährdete Scandinavian Airlines, kurz SAS, innerhalb eines Jahres zur besten Fluglinie der Welt emporgehoben. In Schweden steht er noch immer auf der Liste der meistbewunderten CEOs. Sein erstes Buch auf Schwedisch, Riva Pyramiderna, Reiß die Pyramiden nieder, wurde ein internationaler Bestseller. Bill Clinton hat es zweimal gelesen und noch heute wird es in den Vorlesungen an der Harvard University verwendet. Mhm. Ihr findet die Links übrigens zu den Büchern und so in den Shownotes. Allerdings, ich muss euch warnen, der deutsche Titel ist ungleich langweilig und lautet Alles für den Kunden. Er hat übrigens auch letztens noch ein neues Buch rausgebracht. Se Människor, sieh den Menschen. So, ihr könnt jetzt übrigens auch Bewertungen abgeben. By the way, in eigener Sache hier, wenn euch die Folge oder der Podcast gefallen hat. Und hört auch gerne in die anderen Folgen rein, ne? Ich meine, jede auf sich oder an sich oder auf ihre Art ist eine Perle und das liegt echt nicht an mir. Also, kommt mit ins Wohnzimmer des Mannes, der in den 80er Jahren Führung revolutioniert hat. Kommt mit zu dem Mann, über die die Zeitschrift Fortune schrieb, er sei the superstar from the frozen north. Das Interview ist im Übrigen auf Schwedisch, nicht weil Janne kein exzellentes Englisch spricht, sondern weil er an einer Krankheit leidet und deshalb wollte ich ihn nicht überbeanspruchen. Deshalb, wer Interesse hat, guckt unter YouTube, da habe ich unten habe ich in den Shownotes den Link und schaut sich das Ganze untertitelt bei YouTube an. Viel Spaß trotzdem. Wer Schwedisch kann, hört jetzt rein.
Wem är du egentligen? För jag har läst någonting, The Superstar from the North. Fortune Magazine har skrivit över dig. Så hur blir man en superstar of the North?
Genom att vara. Alltså, man blir det genom att vara en superstar.
Okej.
Okay. Nej, jag skojar. Vi får... just när man relaterar det till Norden eller till the North så betyder ju det att det du har gjort eller det du står för måste på något sätt ha fångats upp och bedömts i omvärlden. Och omvärlden har då sagt att det här är så bra eller det är så fantastiskt, sådana enorma, fina resultat att det måste vara en superstar som har legat bakom det.
Det är väl ganska hur säger man, förvåningsvärt eller amazing för om jag pratar nu med människor som försöker att exportera det här nordiska sättet att leda till amerikanska eller till Amerika eller US, så sa de no way, de tänker alla vi är kommunisterna, men du har faktiskt alltså din approach har faktiskt väl värderat jättemycket där. Tänker du att det har förändrats något i
alltså min filosofi är ju i grunden oerhört enkel och omfattas egentligen av alla människor, även om man inte ser sig själv som att föra fram den. Man kanske inte ser det som naturligt, men i grund och botten så är det ju egentligen så vi alla tänker. För vad är min filosofi? Jo, det är en enkel sekvens där jag säger att du måste alltid börja hos kunden. Alltså den enda viktiga resultatet i ett företag, det är att man skapar nöjda kunder.
Mm.
För att göra det så måste du hantera mötet med kunden, sanningens ögonblick när du står inför kunden, så måste du kunna möta kunden på ett sånt sätt som det just den kunden förväntar sig just det tillfället. Och det är bara de människor som jobbar ut mot marknaden och kunden som kan bedöma det och kan leverera det. Och sen kan det vara en intern leverans eller det kan vara en extern kund. Men det är kunden som måste styra vad du ska åstadkomma för att det ska bli ett bra resultat. Och jag säger att människor då som lever under rädsla kommer aldrig att kunna leverera bra resultat, för de är så låsta och så rädda för att göra fel att det blir inget bra resultat av det. Medan människor som lever i en kärleksfull miljö där de verkligen känner både respekt och förtroende, då växer de blir fria och de kommer att tordas göra saker som aldrig annars skulle kunna göra.
Mm.
Och det är ju egentligen det enda jag står för.
Mm. Det är faktiskt, det påminner mig att jag just har jobbat i trädgården med en granne som är ung. Han har en fin bild av en tysk företag vad han jobbar för. Sen pratade vi lite och han sa, vad är skillnad mellan Tyskland och Sverige?
Mm.
Och sen sa han själv omedelbart, hierarkia.
Mm.
Jag har varit straffat, typ straffat, 4 gånger för att jag har skrivit ett mail till en person som egentligen var 2 steg över mig i hierarkien. Ja. Jag tänkte faktiskt, jag ville bara ha informationen för jag ville gå vidare. Mm. Så varför är det så svårt att ge människor mandat eller att handla själv? Eller?
Det svåra är ju att den traditionella ledaren eller chefen skulle vara med i varje diskussion om varje beslut. Och så att på något sätt så skulle alla beslut tas på toppen av den här pyramiden. Och så skulle det föras ner genom mellanchefer och ut till dem i frontlinjen. När jag då säger att egentligen är ju hela processen tvärtom. Du måste börja hos kunden. Och du måste börja hos dem som är i frontlinjen. För det är de som ska skapa det goda resultatet i den service eller den produkt du levererar. Då innebär ju det att vi som då är högre upp i hierarkin, vi kommer ju plötsligt att bli, vi ska ge service till våra egna medarbetare där ute. Och inte längre tala, inte ge order och direktiv. Så vår roll förändras kraftigt. Vi kommer inte att bli instruktörer utan informatörer. Alltså informatörer som påminner människor i frontlinjen om deras ansvar och deras möjligheter att påverka ett företags resultat och utveckling genom det sätt de hanterar mötena med kunden.
Okej, nu har jag tyska glasögon på mig.
Ja.
Skulle jag säga, men det är lite ostrukturerat faktiskt. Alltså, hur vet de vad de... Alltså, vet du... Alltså, när jag bara i informationen, men jag ger ingen... Jag säger inte vad de måste göra, jag kontrollerar inte vad de har gjort och så vidare. Så gör alla bara vad de vill, eller huvudsak.
Vad deras kund vill. Alla gör vad deras kund vill.
Okej, men en på frontlinjen har inte alls den här förmåga att, bedöma om det vad kunden vill verkligen är också i alltså ge någonting för min företag. Alltså förstår du att kan alla bedöma själv att de vill. Hur får man människor enable dem makten att de kan? Vad behöver de?
Du säger att hur ska de kunna bedöma vad deras kund vill ha? Vem annars skulle kunna bedöma vad kunden?
Nej, men du har också företaget. Alltså, förställ dig. Jag har en kund, han vill någonting gick fel, sen vill han ha en reimbursement av otroligt mycket. Va? Men också måste säga, men det kan vi inte göra. Eller, så, förstår du? Så
ja, det förstår jag. Alltså, det är klart det måste finnas vissa gränser och viss regelverk för hur man ska arbeta mellan företag och kund vad det gäller affärens betalsätt eller distributionssätt och så vidare. Men vad jag pratar om, det är ju, det kommer en kund och ska checka in på ett hotell. Om den kunden ska gå ut ur hotellet om någon dag senare och tycka att det var en bra vistelse, så måste ju hotellet ha jobbat på att se till att den kunden får det den vill ha. Inte vara generellt. Det finns ju företag som tror att man kan utveckla servicenormer. Alltså att man kan ha, i vårt företag så ska vi göra så och så i den och den detaljen.
Ja.
Och det finns ingen generell service, alltså nivå på en efterfrågan. Utan vad som är bra eller dålig service, det bestäms när du och jag träffar varandra. Om jag levererar det du vill, så är det en bra leverans. Och det är, så träffas vi imorgon och då kanske du vill ha någonting annat. Och då är det ju bara jag som kan läsa ut vad du nu vill ha. Och då ger jag den servicen. Och då tycker du fortfarande att det är bra. Orient Hotel i Bangkok blev korade till världens bästa hotell 10 år i rad. Och det 10:e året så sa jag, jag måste ringa och fråga vad är de gör.
Ja.
Och då ringer jag den här general manager och så säger jag, vad gör ni som gör att ni år efter år blir valda? Och då sa han att jag kan inte tänka mig vad det är speciellt vi gör, sa han. Men en sak kan det vara, det kommer man på. We have not given the authority to our frontline people to say no to any customer demand. We have only given them the authority to say yes to the customer demand. If they for any reason have to say no, then they have to call their senior manager and ask for permission to say no.
Mm-hmm.
And I promise you that in a German company and a Swedish company, it's absolutely the other way around.
Mm-hmm.
Say no. And if you, and God forbid, have to say yes, even to a cost, then you have to get authority from your manager.
Mm-hmm.
So to create a situation where the frontline people, or where people meeting the customer know that they do not represent the company.
Mm.
No, they are the company in the meeting with the customer.
Mm. Mm.
And because of that, you must give all power and see to it that the frontline people understand their extremely great responsibility. Where each of them has its own responsibility, but in a framework that is much bigger than themselves.
Oh.
That's Ingmar Bergman. That was his phrase.
Du kan också prata svenska vad du vill.
Ja.
Nu bytte du till engelska.
Prata engelska?
Ja. Jaha. Jättebra, men okay. Som du vill, vad du gillar mest.
Bra.
Men det är tre saker som jag tänkte, jag har läst båda dina böcker. Mm. Tre saker tänkte jag var, jag citerar också ganska ofta om jag pratar i Tyskland, är först den här principen av kärleksfull ledarskap.
Ja.
Sen den, om du inte ger människor
information,
knowledge,
mm,
så kan de inte ta ansvar.
Mm.
Den tredje var, jag lite tänker, jo, men Janne, hur funkar det? Att du har varit den person som gick förut, som hade den här visionen, som styrde typ, alltså styrde, alltså den, vad händer om Janne är inte där längre? Hur kan man, alltså hur kan man, skulle det också gå utan en person som har en vision? Skulle det också funka med många personer som har en vision? Det är en tre saker, tänkte jag. Superintressant.
Om jag är, alltså, vad är ledarens roll? Jo, min ledare, han skapar förutsättningar för att verksamhet ska kunna bli gjord. En chef, han gör verksamhet. Han står och pekar med hela handen i varje tal. Och jag vill att människor ska vara ledare. Alltså ledare som ger en helhetsram, en strategi till människor. Och så låter var och en agera fritt i sitt ansvarsområde inom de ramarna. Om jag har en strategi som i mitt fall gick ut på att vi skulle bli det bästa flygföretaget för frekventa affärsresenärer, då var det ju upp till alla anställda att ta sådana beslut som stödde eller som innebar att vi gjorde det bästa möjliga för affärsresenärer. Kommer det in en ny som säger vi ska bli det största lågprisföretaget, så är det en helt ny strategi. Och då måste ju människor själva bestämma om de vill vara med på den eller inte.
Mm.
Och vill de inte vara med på den, då får de väl lämna. Men vill de vara med, då måste de alltså ändra sin strategiska ram om de beslut som de ska ta inom ramen för det.
Betyder det också, om man nu tittar på företagen i Tyskland eller anywhere, att när man tar in människor, att de faktiskt måste köpa värderingen av företaget. Eller de måste ha det samma mindset som de människor som är i den företag, för annars funkar det inte.
Mm. De måste ju tro på den helhet, alltså den totala målsättningen och strategin som jag har presenterat. Men bakom det ligger ju ett stort arbete. Att innan jag informerar eller uttalar vad den målsättningen och strategin är, då måste jag lyssna. Jag måste lyssna på mina anställda, för de vet bättre än mig. Alltså, Oscar Wilde säger, never forget that your best thoughts always come from others. Så de vet mycket bättre. Och sen måste du fråga marknaden, så att när du reser upp och säger, nu har jag lyssnat färdigt, nu bestämmer jag. Och, för du måste ta det övergripande ansvaret. Då säger jag, det här är målet vi ska alla gå mot, och det här är vägen vi alla väljer. Och antingen är du med på den eller också lämnar du. Vi kan ta folk som går åt olika håll. Och i och med att du har gjort det, då får du en total rörelse bland alla människor. Och om människor då känner att de är kärleksfullt bemötta och man ser kärleksfullt på varandra som viktiga resurser i ett företag, då vågar de ta beslut. De blir kreativa på lösningar. De vågar ta beslut. Om du istället går in och skrämmer människor, hotar eller ger förutsättningar som gör att man möjligen kan bestraffas om man inte lyckas. Det stoppar ju upp. Människor tappar kreativitet. Människor tappar beslutsförmåga och allting stannar. Och det är ju så konstigt. Jag har ju varit rädd någon gång. Alla människor har ju varit rädda någon gång. Och man vet ju precis vad som händer. Man vet ju hur man reagerar. Och lik förbannat så kan vi tillåta oss att skrämma upp människor i en organisation. Att om du inte klarar av det här eller om du inte gör det här, då blir du bestraffad. Så det, egentligen är det ju så att för mig är det kärleksfulla är alltså att ha lyssnat, att ge en riktning och ett mål och att sen låta varje människa få ett stort ansvar för den roll han eller hon spelar, fast i det större sammanhanget.
Mm-hmm. Men alltså den här ja, jag tänker på den här ordet kärleksfull som jag tänker är superfint. En tysk är det liebevoll. Liebevolle leadership, det är också fint. Men om man inte, alltså har du alltid varit så? Eller, om jag kommer nu till Tyskland och ser till en stort, du vet, med sån person som är växt upp och mesta människor är inte alla i Tyskland självklart, men om du är på en viss position i Tyskland så har du haft en beteende som var säkert inte alltid kärleksfull.
Nej.
Men nu kommer jag och säger att det måste bli kärleksfull. Mm. Hur blir man kärleksfull? Alltså hur gör man det? Tänker man, okej, är kärleksfull?
Jag angriper det här från ett annat håll.
Ja.
Nu går jag in som ledare för en stor organisation. Och så ska ni veta att ni behöver inte vara oroliga för vad ni ska göra. För nu kommer vi att skriva instruktioner. Så att varenda tänkbara händelse som ni råkar ut för, så kan ni slå upp i en bok och läsa instruktionen. Hur vi, vem då vi i ledningen, vill att ni ska agera. Och du kan ju se i ett flygbolag, stå i gaten och bläddra i instruktionsboken för att ge service någon person. Det är ju omöjlighet. Så den ledaren, han ger en instruktion, och en instruktion är för mig är samma som att säga att det här är din begränsning. Det här är de gränser som du bara får agera inom. Vad jag gör det är att jag istället informerar. För informerar skapar frihet och öppnar upp för möjligheter. Så det är instruktionens motsats. Och att ge information är kärleksfullt. Att ge instruktioner, det saknar medkänsla med mottagare.
Var det inte så, jag kan förställa mig, om man skulle göra det nu, eller det händer också ofta, alltså det får jag faktiskt också som feedback.
Mm.
Ja, men nu har jag, alltså nu säger jag till mina medarbetare, men kom med idén, se till, ifrågasätta, men det kommer ingenting. Finns det en preposition av svenskarna som ser snabbare, alltså som inte är så auktoritära uppvuxna, uppfostrat?
Ja.
Eller
en kultur alltså.
Ja, eller behöver vi lite mer tid? Alltså hur långt har alla i din företag, när du har bytt den har alla sagt, ja okej, vi kör?
Nej, så är det. Så var det. Nu hade jag en... Jag visste vad jag tyckte SAS borde göra.
Ja.
Och jag visste vad de flesta som jobbade med service mot kunder tyckte att man skulle göra. Så att jag visste att beskriver jag det nu på ett rätt sätt, så kommer de faktiskt att ta till sig det. Jag kan inte skriva instruktioner eller ett regelverk hur man ska uppträda i varje situation. För då kommer det inte att bli ett bra. Jag har en historia om en försening. Nu har vi sagt att de som jobbar mot passagerarna, mot kunderna, de har eget ansvar i sitt område. Och nu får vi en stor försening i Göteborg. Och då är det en kvinnlig purser som går till vårt cateringbolag och säger att jag vill ha extra kaffe och bullar för att ge till passagerarna, för vi har haft en lång försening. Och då säger cateringbolaget nej, det kan vi inte göra, för det ingår inte i våra instruktioner att ge så. Då är hon så smart att istället för att ta det som begränsning så går hon till vår konkurrent Finnair och frågar om hon kan få köpa bullar och kaffe av dem. Och det får hon. Och då serverar hon det till SAS-passagerare. Och då, du kan ju känna...
Oj! Eller? Det var modigt.
Ja, men modigt därför hon visste att hon skulle bli... Om hon skulle få någon reaktion på det så skulle det vara en belöning för att hon hade gjort ett bra beslut. Även om det hade kostat ett antal hundra kronor mer för företaget. Frihet är kärlek. Information är kärlek.
Mm.
Att mäta, följa upp resultatet och informera dig om vad du har åstadkommit och bedöma om hur bra eller då det är kärlek. Alltså, det är många... Det är det här att du och jag jobbar ihop och jag, du sitter på olika beslut och jag sitter på helheten. Och vi kan tillsammans bedöma om vi driver, sett ur kundens synpunkt, ett framgångsrikt och kärleksfullt företag. Det är ju egentligen är det ju väldigt lätt. Eller hur?
Ja, det ser du. Nu måste jag också säga till den som lyssnar att vi pratar inte om 2010. Vi pratar om, när har du gjort det?
81.
Ja.
Men jag ska ta ett annat exempel då.
Ja.
Vi går tillbaka till 80-81. Vi har som mål, vi ska bli världens bästa flygföretag mot de frekventa affärsresenärerna. Så vi utvecklar olika serviceinsatser som vänder sig till den kategorin. Vi blir belönade med ett pris som världens bästa flygbolag det året. Jag har bilder i min mobil där jag står i New York på Plaza Hotel i min smoking och tar emot det priset. Och bredvid mig står Duke Ellingtons son som spelar New York, New York. Där som säger, if you can make it there, you can make it anywhere. Och jag känner mig jävligt stor. Bakom mig står inte min chefsgrupp i SAS. Där står 16 stycken flygande personal som råkar vara ha stopp i New York över natten. De tar vi med oss. Och så med rubriken, det här är någonting som alla i SAS borde... Känna att de har erhållit. Så att, alltså, bara det att ta med dem dit visar ju att hur mycket vi tror på eller belönar de som verkligen genomför arbetet.
Sen har jag läst någonting där jag tänkte var också jätteroligt faktiskt. Men först kommer jag tillbaka på din fråga, är det inte superlätt? Ja, men om man har en historisk kontrollbehov är det supersvårt, för du behöver väl ha jättemycket den här fina ordet har du inte använt till nu, tillit. Att människor, om du har inte det så blir det svårt med den här kärlek, tänker jag.
Mm.
Eller? Alltså, det är...
så, om du inte har tillit, om du inte har tillit till de människor du samarbetar med och alltså du ger dem alla förutsättningar men de, du har inte tillit till att de klarar av det, så då måste du ju byta företag.
Som företagsledare?
Ja, som företagsledare.
Ah, okej, okay, det är mer en strong message.
Ja, för du kan, alltså du... Jag använder ofta Ingmar Bergman som parallell, för det är en väldigt stark likhet i sätt att se roller. När en skådespelare på en pjäs som Ingmar Bergman regisserat spelar sin roll, så Han har fått dem att känna att de har ett otroligt stort ansvar genom sin roll för att helheten ska bli bra när den presenteras mot publiken. Och samma sak är det ju med en ledare som går in i företag. Det enda uppdrag man har, det är ju att det går bra för företaget. Och att företaget uppskattas av de kunder som är beroende av din verksamhet. Och att företaget upplevs vara en väldigt positiv och utvecklande arbetsplats för de som jobbar i företaget.
Mm.
Och därför, jag tycker människor borde tänka efter på sina egna erfarenheter och egna behov. För då blir det väldigt enkelt med att tro på det kärleksfulla ledarskapet.
Hur menar du nu? Vem skulle eftertänka på sin egen...
Om jag tänker,
som ledare eller
ja,
alla?
Alltså innan du blir ledare för en organisation så har du säkert börjat någonstans nere i organisationen.
Mm, ja.
Och försöka komma ihåg vad du uppskattade och vad du inte uppskattade. Jag har en oerhört enkel historia om hur jag jobbade en hel sommar under min studietid som platschef för ett resebolag. Och när jag kommer hem efter att ha gjort det och nästan jobbat mig sjuk, då säger han som ansvarig, han säger inte ett ord om vad jag har gjort. Han frågar, kan du jobba där och där i vinter? Och jag säger, kan inte, för jag måste studera färdig min examen på Handels. Och då säger jag, ja men hej då.
Ja, verkligen?
Ja,
är det sant?
Ja, det är sant. Inte, alltså, ingen värdering, ingen, han sa det. Och jag gick därifrån och jag kände hur jag grät inombords. För jag hade verkligen slitit hela den här sommaren.
Ah.
Och så går jag över gatan och då kommer en rund person med håret på ända och som jag möter och vi säger hej. Och så plötsligt vänder han sig om och säger, men för helvete, det är ju Janne Karlsson. Tack snälla du, tänk vad du gjorde bra i den här sommaren. Och jag lovar att det ändrade hela min syn på ledarskap. Alltså hur lite jag behövde för att känna att jag hade varit med om något väldigt positivt och gjort något bra. Och sen gick han vidare och jag gick vidare. Och, då har det blivit en slags norm eller regel för mig. Att du ger aldrig ifrån ditt ansvar någon utan att sen utvärdera det tillsammans med den personen. Positivt eller negativt spelar ingen roll. Det handlar om respekt. Alltså om du ger ett ansvar och inte följer upp det så är du fullständigt respektlös.
Mm-hmm. Alltså det är inte så att bara säga, ja men kör du har den här uppdrag, jag litar på dig. Men det är också att, det är viktigt tänker jag, inte att kontrollera.
Nej.
Men att värdera den vad människor har gjort, att du visar att du ser, ja, jag ser vad du gör.
Så. Se människan.
Se, men vad är också for the listeners, det är titel av andra boken du har skrivit. Absolut. Se människan.
Ja, visst. Och det här är också så enkelt, för det är bara att känna efter själv om jag nu gör en insats som jag har fått ett ansvar för att göra och jag gör det väldigt bra, så är jag kommer ju inte vara lycklig om ingen ens nämner vad vi kommer överens om och vad jag lyckas åstadkomma. Och då säger folk, alltså det här med att man ska mäta och följa upp, det kan ju låta lite skrämmande. Nej, det har att göra med respekt. Alltså du måste visa respekt för människor, på vad de får tillbaka av att de gör insatser för dig.
Bra.
Känner du igen?
Tack. Men det tar lite tid, om man gör det.
Ja, visst.
Men det har vi inte i Tyskland i alla fall. Är vi jätteprocessorienterade. Alltså det är så roligt, för vi har nu så den här new work, ser vi i Tyskland, men det är egentligen som man jobbar i Skandinavien de sista 30 år. Men om man tänker att låta människor fria, så läser jag på LinkedIn och allt så saker som, vi har nu en hel bra struktur på möte. Först ska vi, måste du se vad du vill, sen ska vi prata med varandra, och sen ska vi, så att vi inte förlorar ingen tid, så tänker jag. Men alltså, det är väl människor, de vill väl träffas, de vill väl känna vad du känner varandra. Alltså sitta här är väl helt annorlunda än bara ringa eller så det tar lite tid, men det lönas också, tänker jag, in the long run.
Det finns en annan en annan målsättning som man ofta går fel på, och det är ju om man ska säga att ett företag kommer i en olönsam situation eller kris, så går man och säger nu ska vi sänka våra kostnader och vi kommer att se upp så många människor. Och det är ett av de mest okänsliga och tycker jag ointelligenta yttranden man kan göra. För kostnader, alltså förhoppningsvis, är ju merparten av de kostnader jag har i en organisation är ju till för att skapa mera intäkter än vad jag hade tidigare. Alltså det är investeringskostnader. Sen finns det kostnader som man slösar bort. Och det är klart, de måste du göra i så fall av med. Men att ta bort kostnader som egentligen är investeringar för att skapa högre intäkter är ju fullständigt fel. Så du kan liksom inte bara generalisera och dra allt över en kam. Jag ska inte gå in i detalj, men jag har några exempel. Jag har en bekant som svensk kille som jag inte kände, och han skickade ett mejl till mig och berättade om sin fantastiska karriär i rederiverksamheten i Karibien. Han tog en examen här i Kalmar, en slags skepparexamen. Så läste han min bok när han flyttade till USA. som heter Moments of Truth på amerikanska.
Mm.
Och blev så positiv eller tog till sig vad som han läste där så starkt att han bestämde sig för att ingen ska kunna ansöka om en befattning som är direkt rapporterad till mig, sa han, utan att de först har läst den här boken.
Alltså, okej. Okay.
Och de får den för att läsa den, och sen tentar han på boken. Och klarar de tentan, då kan de komma till i fråga som att kunna söka. Och han blev kapten på det största företaget i ett av rederiernas verksamhet med jag tror det var 5000 resenärer, 350 restauranger, 2500 anställda och så vidare. Efter krisen nu i pandemin så samlades alla rederierna nere i Karibien och sa att vi måste ha någon slags kooperativ känsla för hur vi gör nu så att vi inte bara skadar varandra utan att vi stöttar varandra. Och så bad de honom, fortfarande helt ung, att vara chef för den samordningen.
Mm.
Och nu byter han rederi och han får en övergångsbelopp för att han byter till det rederiet han kommer till nu som är högre än han möjligen skulle ha tjänat under en hel livstid om han har jobbat på en svensk finlandsbåt.
Mm.
Och han och vi sitter kring ett bord och han berättar sin historia och det droppar små tårar. Att det är så fantastiskt att det har betytt så mycket för honom. Och anledningen till att han har blivit så framgångsrik är att han tror alltså på det kärleksfulla ledarskapet och utgångspunkten med service. Alltså nöjda kunder genom att anställda tar eget ansvar i varje kontakt med de kunder man har i de här bolagen. Mm.
Nu hade du naturligtvis jobbat i servicebranschen.
Ja.
Funkar det också för företag och frågor man säger som producerar
Mercedes-bilar?
Ja, oh, precis.
Alltså, han säger alla företag är i service. En del råkar tillverka bilar, andra råkar flyga passagerare, och tredje råkar driva hotellverksamhet. Men vi är alla i service. För det är hela tiden det slutliga momentet, alltså den nöjda kunden, som är mål för varje typ av verksamhet. Oavsett om det är en hård bil eller om det är en person.
Mm.
Mm. Jag tror på det.
Ja, bra. Mm. Men, jo. Tack, Janne. Det var en kärleksfull insikt. Är det något vad du tänker, vad jag har glömt att säga? Eller vad du tänker, det är superviktigt, men Mike, det hade, borde du
men jag ha tror, frågat. Jag tror att du nu, jag känner ju att nu känner du vad jag menar.
Mm.
Och det är alltså när man ger information så har man inte nått fram förrän du säger att Janne, jag hör vad du säger och jag känner faktiskt vad du menar. För annars har du inte tagit det till dig.
Mm.
Och det är därför en ledare ställer sig upp och försöker mana sin organisation att göra bra insatser. Så måste de, då kan de inte bara informera om hårda fakta som resultat och prognoser och budget. De måste föra en känsla. Känslan av att jag är viktig, helhetsmålet är viktigt och min del betyder om vi ska lyckas eller inte. Så good feeling and great love.
Mm.
Det är bra.
Det är bra.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr, Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück in ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach unten in die Shownotes und ruft sie persönlich an. Bam, badam. Ba-dum, ba-dum.